Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Fantastiske lyssnare, hej och välkomna till nog en episode av det kallar oss krypto, Nordens hyggligaste podcast om kryptovaluta. Jag som snackar heter Morten Andersson och vid min sine Gunnar Arius.
Hej, vilket otroligt fint intro. Det var Google Translate och så gick det igenom din svorska liksom hjärna parallellt här.
Och de norska lyssnarna som vi har, vilket vi faktiskt har, de måste väl vrida sig plågor över denna usla imitation av deras vackra språk.
Ska vi säga varför du pratar norska introt?
Ja, därför att vi har idag en superintressant gäst som kommer just från Norge. Han har flugit hit idag bara för att vara med i podden.
Ja, det är den nivån vi ligger på nu, Morten. Folk flyger hit från hela världen.
Du, jag är så glad också. Man ska ju inte... Det är en fin gräns mellan att slå sig själv på bröstet och vara kaxig och att slå sig själv för bröstet och vara stolt. Men jag vill ändå säga tack till alla som lyssnar på podden och som delar den, för igår, om man gick in och kollade på Spotify, så var vi andra största podd inom näringsliv. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och vi var på 40:e plats på Spotify av samtliga svenska poddar.
Ja, sen så är de här listorna är ju...
Man går bara på dem.
Man går
det,
bara på bara dem. Det finns dem. Inget annat man
det
kan
har ingenting med algoritmer att göra. Nej. Nu säger vi bara så.
Ja, men det betyder är att vi växer.
Ja,
och
exakt.
Det är ju jätteglad för. Och att jag blir fan lite rörd varje gång någon typ delar det här eller skriver någonting fint. Och så. Det är faktiskt underbart.
Ja, vi älskar er som lyssnar på den här podden. Och tillsammans blir vi bara fler och fler. Superkul. Ja. Nu, in i dagens avsnitt.
Ja, får jag fråga dig hur du mår först?
Det kan du få göra. Jag mår väldigt bra. Alltså kursen har ju gått ner lite grann kan man säga.
Ja.
Jag var på 69 000 som högst bitcoin och när vi klev in i den här studion så var det nere på 59 000.
Ja. Det rör mig inte i ryggen.
Nej, det gör ju inte det. Mig rör det lite grann i ryggen. Inte så att jag tänker att nu är det här inget bra. Utan jag tänker bara att det var lite tråkigt.
Ja.
Men
ja.
Det ger också mer tid till att vara med sin familj och vara lite mer närvarande och inte kolla kursen lika ofta.
Ja, men det du missar på gungorna tar du igen på karusellerna eller vad man nu brukar säga.
Ja, det där gamla citatet.
Ja. Du, vi har ju då det här härliga international avsnittet going. Så vi ska väl slänga oss in i det. Men först då det här. Mårten, saker har hänt även denna vecka. Jag vill, om du inte har någonting emot det, att du ger mig ett nyhetssvep.
Kommer här, kära vän. I söndags, nästan 4 år efter att det först föreslogs, så blev bitcoin-uppdateringen Taproot aktiv. Uppdateringen som ska öka integriteten för användaren och göra det enklare att skapa smarta kontrakt på bitcoins blockkedja röstades igenom i juni och är den största uppdateringen sedan Segwit.
A big part of Bitcoin's makeover has to do with digital signatures. Right now, Bitcoin's transaction history is very public, and what this upgrade does is it hides the details of some of the more complex transactions, which offers greater privacy to some users.
Än kommer det dock dröja innan en majoritet använder sig av Taproot. Man måste nämligen ha en plånbok som är kompatibel med uppdateringen för att kunna använda den. Mer om Taproot får ni höra i dagens kryptoskola. Bitcoins hemliga grundare Satoshi Nakamoto kan vara nära att avslöjas. Ända sedan 2009 har det spekulerats i vem som ligger bakom pseudonymen, som inte bara skrev bitcoins så kallade white paper utan också äger 1 miljon bitcoin med ett marknadsvärde på 64 miljarder dollar. Den 51-årige programmeraren Craig White har varit en av dem som har sagt att det är han som ligger bakom Nakamoto. Men nu stäms han av familjen till David Clayman. Familjen till Clayman, som dog 2014, hävdar att de två har grundat Bitcoin ihop och att familjen därför äger rätt till hälften av Nakamotos coins. Om någon av parterna lyckas lägga fram övertygande bevis, till exempel nycklarna till Nakamotos konto, så skulle ju gåtan kunna få sin lösning. Fortsättning följer. Miami, New York City eller Staffanstorp? Ja, vilken blir egentligen världens kryptohuvudstad? Frågan är kanske rimligare än vad man skulle kunna tro efter att skånska Staffanstorps kommun kan bli första kommun i Sverige att ha kryptovalutor i sin kassa. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta kommundirektören utreda huruvida det är tillåtet enligt kommunens egen policy att äga kryptovalutor och, om det inte är tillåtet, omformulera den nuvarande policyn. I vår ska ärendet följas upp. Han är grundare av NBX, Norges främsta kryptobörs, som nu dessutom gjort intåg på den svenska marknaden. Och som alltid med Norge vill de ta över hela världen. Varmt välkommen hit till Stig Kjos Mathisen.
Tusen tack.
Vad härligt att ha dig här. Du har alltså flugit från Norge till Sverige för att vara med i den här podcasten.
Ja, det stämmer det.
Det är helt otroligt.
Du har alltså inga ärenden planerade i Stockholm? Det är bara så här, komma hit, hänga med oss och sen dra hem, eller?
Ja, alltså, jag tänkte ju att det var ju hyggligt att få lov att komma över. Så alltså, dessutom så skönte jag att det var ett alternativ att ta det på Zoom.
Ja, det här är, vi är så tacksamma för det. Varmt välkommen till podden och varmt välkommen till Sverige. Vi kastar oss direkt in. Hur upptäckte du kryptovalutor och hur började din resa?
Jeg begynte å interessere meg for kryptovaluta mens jeg studerte finans. Jeg begynte å studere ganske sent. Jeg jobbet i forsvaret i Norge i ganske mange år. Så da var jeg voksen alder, jeg begynte å studere finans. Og så når jeg da studerte, så har jeg alltid vært interessert i data. Så jeg har liksom alltid liksom vært følt med på data, det som skjer der. Og så kom dette her i Bitcoin og Ethereum, og så begynte det å komme opp. Og så følte jeg det, og så tenkte jeg at dette har ikke sjans. Aldri i verden. Og jeg var en av skeptikerne lenge. Før jeg begynte liksom også, ok, kanskje dette her er noe. Så begynte jeg å følge med på det, og så endte jeg opp med å kjøpe noen av disse exchange traded notes. På Nasdaq faktisk. Det var første opplevelsen med det. Husker jeg at jeg hadde gått inn i kjøpt Ether, og så krasja markedet i helgen. Ja.
Vilket år är vi ungefär nu?
Då är vi väl i det må 2016-2017.
Mm. Innan liksom förra stora liksom megadippen där eller kraschen till och med.
Ja.
Ja, och då går du in hårt och är Ethereum och Bitcoin är båda.
Jag har gått in i bägge. Ja. Exakt, så kraschar markedet i helgen. Och då är det länge till börsen öppnar på måndag alltså. Ja. Og da bare sånn her, dette her greiene her, ok, hvis jeg skal eie noe, så skal jeg i hvert fall, ja, mulig, da skal jeg eie det ordentlig, sånn at jeg kan gå ut exit når som helst.
Så at du sitter med de her børshandelpapperne, og du kan du ikke sælge for at det helg?
Nei.
Og det det som, og det så interessant vekst for MBX, eller?
Nei, det var sånn at jeg da på en måte, ok, nå må jeg begynne å komme på en ordentlig kryptobørs. Da begynte jeg å trade på Bitstamp, rett og slett. Som var en fin børs. Grunnen til at man begynte å se på MBX og sånn, så var det sånn, ok, ja, de hadde jo studert finans, var ferdig da jobbet jeg i Norwegian Air Shuttle, altså flyselskapet, jobbet med ressursplanlegging der. Holdt på å si, altså, er jeg jo svigersønn av Bjørn Kjos, altså han som var gründer og sjef i Norwegian. Ja. Så jeg husker vi var ute og gikk på ski, det var jula 2017, Og et av problemene til flyselskapet, det har alltid vært cashflow. Mm. Og spesielt penger som kreditkortselskapene har holdt igjen. Mm. Så liksom, og på det maksimale så holdt jo de igjen en sånn 12 milliarder norske kroner.
Ja. Oi.
Det er vanvittig mye penger, og det er penger som flyselskapet, på en måte, det er arbeidskapital, så de må finansiere på en annen måte. Snakker du typisk obligasjonslån, ikke sant? Eller bonds. Så husker jeg var ute og gikk på ski da, det var jula 2017 da, det var liksom største boblen, alle snakket krypto. Så gikk vi og diskuterte liksom, ok, hvordan kunne vi på en måte bruke krypto som en problem, eller som en løsning på problemet til flyselskapet da? Så sånn at, ok, hvis for eksempel at vi hadde laget en betalingsløsning, som gjør at flyselskapet kunne selge billetter og ta betalt i krypto, så liksom, ok, hvilken effekt hadde det hatt, og sparte kostnader hadde man hatt? Og liksom på den tiden der også, da var jo før covid, så da var det ganske mange som fløy også, man hadde jo nesten 150 fly i lufta. Da, man lå an til da neste år, så lå man til å betale cirka 800 millioner norske kroner, til, bare for å, altså i transaksjonskostnader til kortselskapene. Så man så at, ok, hvis vi hadde liksom gått og flyttet alt billettsalg over til krypto, så hadde vi for det første hadde spart cirka 800 millioner bare i transaksjonskostnader på billettsalg. Men du hadde også hatt en cirka en engangseffekt på cashflowen på cirka 1,2 milliarder norske kroner. Så du hadde liksom fått en engangseffekt på 2 milliarder.
Ja. Så att liksom det här problemet då som flygbolag har, att de är väl, sitter lite i knät på kreditkortsbolagen. Liksom. Det är det som är problemet som du och din svärfar Björn Kjost då, ser och ser att krypto skulle kunna vara en lösning på. Som du skulle spara 100 miljoner på.
800 miljoner.
800 miljoner.
800, ja. Cirka 800 miljoner i året, ja. Vill man liksom spart.
Ja.
Alltså det, ikke sant, så såg vi då, okej, vad må till då för att lage en lösning på det problemet? Ikke sant, okej, jo, vi må lage en betalningslösning. Og så var det sånn, ok, men vi må jo veksle ut i norske kroner, og ikke sant, krypto var jo, i hvert fall, altså, det har ikke blitt noe mindre volatilt, altså, det har jo alltid vært volatilt, ikke sant?
Ja. Senest i morse, det gikk jo 60 000 golvet og pipsvingen, så når vi spiller inn det her, er vi på 59 000 dollar. Det var 69 bare for en vecka sen.
Ja. Ikke sant? Så hvis du da sitter da, som et flybolag, da, for å si det sånn, og skal liksom ha billettsalg og inntekter i en eller annen kryptovaluta, så er det sånn, ok, du har ikke lyst til å sitte veldig lenge i ikke sant? Flyselskapene er eksponert mot oljehedging allerede, og det trenger liksom ikke en sånn X-faktor til. Så det man så at, ok, vi må lage en vekslingsplass, eller vi må bruke en vekslingsplass. Og så så man ut i verden, og så man, ok, hvilke kryptobørser var det? Det var, ok, du hadde liksom Kraken, du hadde Bitstamp, du hadde noen, men ingen av dem var liksom noen sånn kjente aktører bak, var usikkert på en måte hvilket nivå av anti-money laundering liksom arbeid som blir brukt da.
Mm.
Og det er liksom, ok, for et stort internasjonalt selskap med liksom et social corporate responsibility, så kan du liksom ikke, du kunne ikke rett og slett bare begynne å bruke de da, som vekslingsplass. Så vi fant ut at, ok, skal vi kunne ta betalt i krypto, så må vi først lage en kryptobørs. Vi må lage en plass vi kan veksle ut norske kroner.
Så egentligen så är alltså NBX en effekt av Norwegians cashflow-problem?
Ja.
Det är galet.
Jo, kanske. Men du måste huska att det var som Bank Norwegian också blev startat.
Ja, jag tror dock att man, om man får komma med en liten trendspaning, att vi kommer nog kunna se fler liksom liknande företag som dyker upp som NBX, liksom, som är en avknoppning, eller hur man ska tänka på det, från Norwegian. Alltså om man kollar på ett traditionell bank och finans och sådär, så är det ju väldigt ofta som det har börjat med att det liksom är ett stort bilföretag eller ett flygbolag eller så här, som startar en bank. Ja, men som bank, Norwegian har ju en bank och att för att kunna hantera kapitalkostnader och sådär. Och om det är så att vi rör oss mer och mer åt krypto, att krypto tar en större del av traditionell finans, så tror jag säkert att det kommer liksom dyka upp fler NBX-liknande företag också.
Men var är ni i alltså hur ser ditt engagemang ut då? För du är ju grundare och vd för MBX. Så jag menar, det är ju en fristående börs, utgår jag ifrån. Men då ganska tätt ändå kopplad till Norwegian. Men hur gick det med det där? Kan man handla med krypto idag hos Norwegian?
Norwegian är fortsatt en av aktionärerna i sällskapet och har aktier i börsen. Men det är klart, då akkurat når vi på en måte skulle begynne å lage betalingsløsningene til flyselskapet, så kom korona. Och då var det liksom okej, okay, då blev egentligen det prioritert ganska mycket ner då från bägge sidor. Nu är det så att vi har också en koncessionsansökan inne hos norske finansinspektionen för att bli ett e-pengeföretag, alltså e-money institution, payment institution. Och det är nog vi måste ha för att driva betalningsförmedling eller ja. Och när vi får det så kommer vi till oss och hoppas jag då och launcha med i vart fall det flygsällskapet och kanske fler.
Mm-hmm.
Så men det som var intressant var ju när vi började att bygga börsen och bygga MBX så vi ju liksom så var det ju okej, så startade vi med att vi skulle lage en betalningslösning för flygsällskapet. Men när vi började att jobba med det så såg vi att det alltså ja, det är spännande det att lage en betalningslösning till flygsällskapet. Men alltså möjligheterna är ju bara helt insane. Mm. Ikke sant? Så vi började ganska tidigt bara, vet du vad? Vi måste börja se mot bank. Vi måste börja bli kryptobank, alltså digital asset bank. Och det är den riktningen som vi har, den strategiska riktningen. Vi ska bli en kryptobank där du kan ha rätt och sätt få banktjänster på krypton din.
Så inte en kryptobörs utan en kryptobank helt enkelt med många av de fördelar som tänker jag då finns inom decentralized finance, fast det blir inte då decentralized, men tänker du räntor och alltså högre räntor och sånt till exempel, eller vad är det som i själva bankgrejen kontra börs?
En av de stora tingena, eller en av de ting som man savner idag och väldigt många tror jag vi savner i framtiden är ju det att kunna ta och bruke dine digitale verdier som pant. DeFi, altså collateral, DeFi, la jo folk gjøre det i dag. Men terskelen for å bruke DeFi, den er egentlig ganske høy, og kanskje vanskelig for vanlige folk. Så en bank vil jo være en sånn hybridløsning, hvor vi gjennom banken og plattformen vår også vil gi tilgang til desentralisert finans, og vi vil sikkert bruke en del av de definansielle plattformene eller protokollene i tjenestene og produktene våre, men det vil være en sentral aktør, og det vil være en bank hvor du da kan settes til ansvarlig hvis noe skulle skje.
Så liksom en centraliserad punkt som kan erbjuda en decentraliserad tjänst.
Helt riktigt.
Ja. Okej, så att det här blir då, och det du är inne på, alltså det, man ska kunna liksom, ja, men typ ha handpenning i krypto eller låna ut krypto, alltså den typen av tjänster, är det rent konkret vi har att göra med här?
Ja, helt enkelt i starten, ja. Det vill liksom, det vill vara där man börjar. Men hvis du ser, Hvis du på en måte løfter blikket litt grann da, så tenker 5 år frem i tiden, hvordan vil på en måte det som man kan se på som token economist, da, hvordan vil de se ut? Vil du ha store mediekonsern eller store konsern som på en måte har sin egen tokenøkonomi? Mest sannsynlig. Og så vil de da sitte og være sin egen bank, eller vil det være en tjeneste som de ønsker å outsource på en måte til en digital asset bank da? Som for eksempel i Norge så har man for eksempel et stort konsern som heter Schibsted, type Blockat, ikke sant?
Det, er, og, det finnes i Sverige også.
Ikke sant? Ja, det er, ikke sant? De er fin og Blockat. Og ja. Det du kan tenke deg er at sånne type konsern, eller selskaper, vil tjene på å ha en type tokenøkonomi for sin gruppe. Og så er det, vil de hoste det å være den aktøren selv, eller vil det være noe de outsourcet til for eksempel en digital asset bank da? Og jeg tror det siste.
En grej som jag tänker på mig, när du pratar om liksom att företag ska liksom skapa sina egna tokens, och men, kan du också uppleva, som jag vet att det är tidigt och det är många som vill hoppa på det, lite vilda västern och sådär, men att det finns kanske en liten övertro till hur jävla gärna man skulle vilja ha väldigt många olika tokens, och att folk är beredda att tokenisera
allt
i princip, och att så här, jag kan tycka att man underskattar hur gärna man bara vill ha det lite bekvämt och skönt och att saker ska funka. Att man kanske inte, om jag vill gå in på Blocket kanske jag bara vill swisha någon. Jag kanske inte vill skaffa en Blocket-token för att få det här att funka.
Du har ett väldigt gott poäng. Och det är liksom, hvis man ser på det, kalle vilka token som kommer upp idag och vilka som på en måte får traction och speciellt som börjar att klatra och bli värt nå, så är det mycket sån meme och det är mycket hype. Och det är klart, allt ska inte tokeniseras. Det är inte sånt, och det är sånt. jag vet inte om man kan sammanligna det med kanske när internet var helt nytt. Alla skulle ha sin egen hemsida, ikk sant? Ja. Alltså sån jag hade min egen hemsida och där sån ja, vet inte. Liksom. Och jag hade en sån
militärbilder och skidbilder.
Ja, exakt.
Ikk sant, man har ju men ikk sant och så kommer det mer sån det kallade såna ja, då kommer Facebook och man fick på något sin sida där då, men det är klart att nej, det är inte allt som ska tokeniseras, men det är definitivt en del som ska bli det. Och akkurat nå så är liksom både kallade teknologin och kulturen runt det vi driver och följer oss fram lite och lärer och så ser vi vad som funkar och vad som inte funkar.
Hur långt har Norge kommit inom krypto skulle du säga?
Norge är vad ska jag säga, alltså vi är ganska likt i förhållande till Sverige i förhållande till kallade adoption. För sommaren så körde vi en spörundersökelse bland norrmän. Gitt den spörundersökelsen kan man anta att det är cirka en 300 000 norrmän som är i krypto. Cirka en tredjedel av de handlar kanske på norska tjänster, resten handlar ute. Och det är helt definitivt det är flest män och det är liksom där i åldern 35 till 25 där det är mest.
Mm. Mm.
Och det är nog ganska likt i Sverige. Nu ska vi köra den undersökelsen igen så det blir spännande att se hur liksom hurdan trenden är.
Ja.
Och hurdan det har varit ändring. Det har nog kommit fler till definitivt för det har varit mycket med det sista.
Finns det någon norsk kryptopodcast?
Ja då, det är flera norska kryptopodcaster. Väldigt många av de är väldigt sån Bitcoin maximalister. Så du var lite försiktig på vad du säger där för du blir bannad.
Ja just det. Ethereum vad?
Du har haft kontakt med den gubben. Ja, exakt.
Hur går snacket på gatan? Kan man säga det? Nu har ni gjort den här undersökningen, men är det liksom senast igår så var jag på Stureplan, välkänt såklart i Sverige då, något slags nöjesmäcka fortfarande, och där finns det en gigantisk vägg med där de har reklam. Och där kommer Matt Damon gående och förklarar om pionjärer och massa annat.
History is filled with almosts. With those who almost adventured. Then there are others. The ones who embrace the moment and commit.
Och då är det reklam för en kryptobörs. Och jag märker ju till och med om jag sitter och åker taxi här så kan chaufförerna börja prata om Bitcoin.
Mm.
Hur är känslan i Norge skulle du säga?
Du, det är ganska likt. Det är nästan dagligen så står det en artikel om hur prisen på krypto beveger sig i de finansiella aviserna. Det är stadig inlägg, alltså kommentarer och debattinlägg i avisene och definitivt alltså reklame på gata. Vi har haft reklam på gata, konkurrenterna våra har haft reklam på gata. Jag ser nu att svenska aktörer också har börjat att göra det. Detta har ju varit en del av bilden i Norge i vart fall det sista året. Mm. Så och definitivt du kan jag har flera gånger stått i närheten av folk som bara plötsligt har börjat att prata om att nu måste jag köpa en ny mining rig för nu börjar liksom.
jag tycker vi ska köra kryptoskola och påa den för en gångs skull. Det brukar vi alltid glömma att göra, men det är väl läge att för en gångs skull ta tillbaka det.
Ja, så över då till vår fantastiska kollega, känd från Kapitalet, bland annat den ljuvliga Åsa Secker.
Kryptoskolan, lektion 21. Vad är smarta kontrakt? Med den nya Bitcoin-uppdateringen Taproot så kommer inte bara de digitala signaturerna få ett nytt upplägg. Taproot möjliggör också smarta kontrakt på Bitcoins blockkedja. Så vad är egentligen ett smart kontrakt? Så här sa utvecklaren Thomas Barker i ett avsnitt av De kallar oss krypto nyligen.
Så smarta kontrakt är... Det är varken smart eller ett kontrakt.
Och det här är på ett sätt sant. Ett smart kontrakt är i princip ett datorprogram som är sparat på en blockkedja och som kan utföra en funktion. Funktionen kan vara i princip vad som helst, men det är ofta ett kontrakt som är funktionen. Och då kodar man efter en princip som är om x så y. Till exempel så här, om du lånar mig en bitcoin så kommer jag betala 1% i ränta. De här kontrakten börjar gälla automatiskt när kriterierna för kontrakten är mötta, vilket då tar bort behovet av mellanhänder. I det här lånexemplet så finns det till exempel inget behov för en bank. De flesta appar sätter ihop ett antal såna här kontrakt så att hela tjänster med allt från NFT till spel till fastigheter kopplas till kontrakten. Det är det här automatiska som brukar kallas för smart. Och det är ju smart, eller i alla fall automatiserat.
These contracts are self-executing agreements that live on the blockchain and they are essential in powering the world of NFTs and decentralized finance.
Ethereum har varit den blockkedja som har ansetts varit ledande inom smarta kontrakt. Men nu då, i och med Taproot-uppdateringen, så ska även Bitcoin få ökad funktionalitet för de här smarta kontrakten.
Stig Kjos Mathisen, när vi pratar MBX, där du då är grundare och vd som vi har varit inne på, hur ser framtiden ut för er? Vad har du för visioner?
På kort sikt så blir det vär, fokuserar vi på att bli en dominerande tjänstetillbjudare i krypto i Norden. Att göra det är typiskt att lägga till flera coins som folk vill ha, så mer coins för trading. Vi har 8 coins idag, 4 valutor, alltså officiella valutor.
Av nyfikenhet, utöver Bitcoin, Ethereum, vilka är de andra? 6?
Det är ADA på Cardano och så är det tokeniserat guld, alltså Cardano Gold Token. Det är väl det enda som är grönt idag. Och så är det Link, Matic och Uni och US Dollar Coin.
Och hur har det valet sett ut? För det är ju ganska intressant. Solana är inte med till exempel, Polkadot är inte med, men ni har valt till exempel då Cardano och Matic. Det är, alltså jag säger inte all, jag äger själv Matic, så jag säger ingenting om det. Men hur ser processen ut när ni väljer?
Alltså det ena är ju liksom det kommersiella, alltså rätt och sett time to market. Det har en del att säga. Och så är det också kallade potentialet, och så är det modenheten. Men det är klart att Solana och DOT, det är ju ting som kommer. Må vi nog se på liksom också ta in de kallade de traditionella topp 10 som liksom Ripple och de, man må liksom ha de också, men det har liksom varit lite gøy att ta de något av det som är nytt då.
Just det. Men hur tänker ni liksom när ni tar in en sån här coin liksom, för att jag tror att den allmänt rådande åsikten är väl lite så att så här, de flesta av de här coinsen kommer kanske inte finnas kvar om 20 år eller 30 år, och liksom, att några av de här coinsen är shitcoins helt enkelt. Hur resonerar ni kring det, liksom, att erbjuda någonting som eventuellt skulle kunna bli en ganska dålig affär för folk, och liksom, vad går det igenom för filter, hur gör ni den bedömningen?
Alltså, vi följer uppenbart ett ansvar i förhållande till vad vi lister. Och det är en grund till att vi inte har listat Doge och Shiba Inu och typ meme coins. Och det är ju nettopp för att i och med att man då har det på en måte, är den en norsk aktör, en skandinavisk aktör, och man inte har, hade vi haft flera hundra så hade det på en måte varit något annat, men i och med att man har ett mindre utvalg så ställer det också lite mer ansvar i förhållande till vad som är tillgängligt.
Ja, det blir nästan som att ni kurerar liksom och säger att det här är okej.
På en måte, ja, utan att vi önskar att nödvändigtvis sitta och ha det ansvaret, för man har ett högre ansvar för att vad man investerar i själv. Men det är helt uppenbart, det är självklart en av kriterierna som vi lägger till grund. Och så är det självklart också enkelheten i förhållande till det att driva anti-money laundering, rätt och slett transaktionsmonitorering på det. Och då har liksom, du exkluderat Monero och en del sådana andra kallade privacy coins.
Monero som har varit i rejält blåsväder vad det gäller kriminell aktivitet, kan vi säga.
Men så är det också liksom det att vad är spännande. Och så är det så att ja, hvis du är Bitcoin maximalist så tänker du att okej, Bitcoin det kommer till att vara och vi tror att Bitcoin kommer till att vara länge. Och det är liksom nu är det lika mycket värt som sölv eller var igår i vart fall. Jag har inte sett oss en sölv.
Fort i krypto.
Ja. Och men si, det är fortsatt 10 gånger upp till guld då. I förhållande till totalvärde. Exakt, han ska ju dit på ett eller annat tidspunkt, han ska säkert över. Men om det är om 5 år eller om det är om 2 år, exakt, det är vanskligt att se. Och så är det, och så ser du på något sätt de andra tokenen, och det som vi prövar att se till då är ju sån okej, vad är det som vill bli brukt till typ betalning? Exakt, för det är viktigt, alltså vad är det som är grejt att bruka till betalning? Då måste gå på hastighet och transaktionskostnader. Och så är det typiskt såna tokens som är layer 2, alltså hvor man kan rätt och slett finansiell infrastruktur. Och du kan mene mye om Bitcoin, men och i förhåll till utvecklingen som sker där och att det självklart ja det blir bättre och att man kan bygga mer på det och mer produkter och tjänster runt det. Men det kommer inte till, det har inte det potentialet till att vara en finansiell infrastruktur som det många av dessa kallade smarta blockkedjorna har.
Ja, den måste jag väl abonnera med, annars kommer vi få massa hatmejl till den här podden. Jag tänker på Taproot-uppdateringen som precis har gått live. Den syftar väl att göra det, och vissa av dem som har kritiserat, framförallt mig kanske, just för att jag är inne i andra DeFi-projekt och sånt och inte förstår vidden av Bitcoin, så tror jag att de skulle opponera sig mot det här och säga att Bitcoin är den enda lösningen som behövs. Sen kanske man inte resonerar så om man har en börs där man vill lista fler saker än två. Men jag tänker att liksom, det finns ju vissa svenska börser som just har bara två coins. Kanske av en anledning. Jag bara slänger ut det.
Ja, och det är, som jag säger, alltså, du kan, och det är väldigt många meningar om Bitcoin och potential där. Och det som Bitcoin är helt genialt till är ju definitivt det och vilka möjligheter som de ger egentligen till alla världshörner. Alltså det är den mest likvida, och hvis du ska på en måte flytta pengar till någon som är i ett väldigt avsidigt hörne, så är det garanterat någon som kan växla Bitcoin där. Du finner inte någon som kan växla Matic. Men det är också tro att du på en måte att detta blir en one winner takes it all, att det är en protokoll som kommer till oss att ta kalle hela framtidens finansiella infrastruktur, det sker heller inte. Så man kommer till att ha flera och oavsett så länge några av dessa token här vill bli brukt, så är det riktigt också att rista dem, för att det är rätt och sätt, det är utility token eller det är governance eller community token eller vad man vill kalla det så här. Men det är en, flera av dessa här vill vara finansiell infrastruktur. Och för oss som ska bygga en digital assetbank och leverera finansiella tjänster upp på blockkedjan, så är det viktigt att vill egentligen vägen gå igenom många av dessa protokollen.
En av dina medgrundare i TMBX är ju då Björn Kjos, som alltså är grundare av Norwegian och din svärfar. Och du har ju också varit inne i Norwegian, som du varit inne på. Jag tänker att det är intressant, för att det är väl den kritik som många framför mot flygindustrin, alltså som miljöaspekten, miljökritik helt enkelt, lyfts ju oftare och oftare även mot kryptoindustrin. Senast för någon vecka sedan i Sverige så skrev Naturvårdsverket och Finansinspektionen om det här, liksom gick ut att man borde förbjuda en viss typ av mining i Sverige och sådär. Hur går dina tankar kring den här debatten? För det är väl uppenbart att det är någonting som inte är positivt för krypto just nu.
Nej, och hvis du tänker generellt på bärkraft och på en måte energibruken runt krypto, så är det självklart, det är ju problematiskt, och det bör ju adresseras av oss som är aktörer i branschen. Jag har inte lösningar, men det är klart att vi måste se på hur vi kan göra energibruken till för exempel validering av transaktioner, speciellt på proof of work nätverk, mer grönt. Och så är det ska man säga att okej, man kan för exempel som förbrukare eller i den grad man brukar finansiella tjänster eller alltså typ kryptobörser eller kryptoleverantörer av tjänster, då att man brukar de som på något sätt är mer gröna eller för exempel brukar grön energi eller något sånt nå. Men det är ju det som är vanskligt med det som att det är decentraliserat, ikvant, alltså skall inte vara någon som styr det heller. Så då är det egentligen upp till de som brukar det egentligen att välja det. Alltså, vi önskar ju definitivt inte att du ska ha stater som går in och förbjuder mining för exempel, även om kanske mininga eller förbudet i Kina var kanske det bästa som skedde i förhållande till decentralisering av Bitcoin-nätverket, men
Vi måste börja avrunda lite grann här, men jag tänker, vi har en grej som vi pratade om lite innan att det vore kul att fråga om, det är ju liksom MBX. Vi sa ju lite skämtsamt i intro att ni ska ta över världen som norrmän alltid vill. hur funkar det att liksom konkurrera, tänker ni, på en ändå så pass global marknad som kryptobörs eller kryptobankmarknaden är och kommer bli?
Nej, alltså, hvis du ser på krypto, alltså kryptobörs, så är det ju ett det är ett modent marked. Där är det många aktörer och där är det många flinka aktörer. Det som man kan kanske dela in i dela börsen eller aktörerna in i två grupper. Det är de som förhåller sig till reguleringar och prövar att jobba med myndigheter. Och så är det de som helt jag prövar att flytta undan och flytta jurisdiktion för att hålla sig undan aktörerna. Vi tillhör självklart den gruppen som jobbar med myndigheter. Och det men exakt det som vi ska vi kryptobörsen är bara första steget. Vi ska bli en digital asset bank. Och hvis du ser globalt så är det inte så många av de ända. Det är Kraken har sökt och så har du Anchorage i som är en bank bort i USA eller så är det egentligen ingen kryptobanker. Okej, du har någon sån svenska banker som har en Bitcoin wallet och kallar sig kryptobank, men det är inte det är liksom traditionella banker. Så hvis vi landar en banklicens till nästa år så vi är antar att vi är en av de första 10 digitala bankerna i världen. Och så och då i tillägg komma ut med ett utspring utifrån Europa och kanske till och med Norden som är ett väldigt tillitsväckande område. Alltså där vi har låg korruption, det är det jag tror att du internationellt så vill man kunna få stora kunder och med den tillit man har med att vara reglerat i ett nordiskt land vill också kunna få stora internationella koncern.
Mm. Så att är man bara snabb nog så kan man bli ett liksom Credit Suisse eller Santander eller något sånt där fast man är fast man kommer härifrån.
Ja, men det blir smågutter i förhåll.
Såklart. Med de orden säger väl vi tack tror jag. Hygglig. Det var väldigt kul att ha det här. Stig Kjus Mathisen. Stort lycka till med MBX och allt annat du tar dig för och trevlig resa hem till Norge.
Tusen tack.
Tack.
Nästa vecka då Gunnar, vad händer då?
Du har ju någonting så exklusivt som en YouTuber här. För då kommer nämligen CTO Larsson hit. En väldigt kul person tycker jag. Intressant internetfenomen.
Ja, han har ju skapat något eget litet universum med väldigt många följare och alltid egna analyser av saker och ting. Och en person som har varit inne i krypto länge.
Jag tycker att han har en härlig framtoning som är typ så den roliga fysikläraren. Alltså så att det finns liksom, men lite så den roliga, lite knäppa läraren från skolan som verkar lite förvirrad men man liksom fattar efter 5 minuter att okej, han fattar allt.
Ja, och så vill man också prata om han tog engelska lektioner i skolan. Eller inte. Nej, men det ska bli fantastiskt kul att ha honom här. CTO Larsson helt enkelt nästa vecka i De kallar oss krypto som alltid kommer ut på torsdagar. Och om ni tycker om podden blir vi såklart jätteglada om ni tipsar andra om den och delar avsnittet.
Ja, får jag be om en grej så är det du skulle bli så himla glad om du vill skriva en recension på Apple. Det hjälper faktiskt oss jättemycket, mer än vad man tror. Det räcker med typ kul podd, utropstecken.
Ja, då blir vi superglada. Och med det sagt så hoppas ni får en fin vecka. Och så hörs vi om ni vill på torsdag.
Hej!